prioritet. Bönens prioritet. BP. Det hette ju British Petroleum. Hette det ju förr i tiden. BP. Nej, så bönens prioritet. Och jag tänkte på hur bönlöshet, jag vet inte om det är ett ord som egentligen finns i svenska, men gör det inte det så la vi till det nu, bönlöshet. Alltså att man inte ber. Det är en synd mot Gud egentligen. Därför att vi ger inte honom en chans att betjäna oss på det sättet som han vill göra. Och i Bibeln, när vi läser evangelierna, så ser vi att det är två saker som Jesus talar om mest. Och allra mest så är det faktiskt bönen. Och den näst vanligaste tema som han talar om, det är tro. Bön och tro. Och jag tänker på hur, för det första, var passar bönen in i våra liv? Vilken typ av prioritet har bönen? Vilken tid har vi avsatt för det? Och många gånger när man ser i våra egna liv svaghet i vårt andliga liv, kanske omötta behov, familjaritet av olika slag, kanske inte behandla varandra som vi borde göra. Många gånger är det ett resultat av bönlösheten. Och vi kan ställa oss den här frågan, förtjänar Gud vår tid? Ja, naturligtvis gör han det, för att allting som är gott, som kommer vår väg, kommer givetvis genom Gud. Och jag tänkte också på hur allting som vi gör är beroende av hur vi börjar dagen. Börjar vi dagen med bön, allt som följer där är på något sätt relaterat till det. Och för många människor så har bönen ingen stor plats. Och för mig är det så, jag har svårt att be själv av någon anledning. Jag gör det, men inte så mycket som jag skulle vilja och som jag borde. Så jag måste liksom hitta folk som jag kan be med. Jag har några stycken, framförallt Tajna, men även andra personer, några stycken som jag försöker att be tillsammans med. För det går lättare på något sätt. Och så det är det första. Har bönen en plats i våra liv? Det andra är att bönen måste vara kopplad till tron. Och hur får vi tro? Romarbrevet 10:17 säger att om vi hör Guds ord så föds tron. Så tron är en gåva från Gud till alla människor. Vi har en förmåga att förtrösta. Och frågan är bara, vad förtröstar vi på? Gud eller någonting annat? Och vi kommer att ha tro på någonting garanterat. Men om vi läser ordet, om vi lyssnar på predikningar, då föds tron i våra hjärtan. Tron på Jesus Kristus, tron på frälsningen, tron på Bibelns löften och så vidare. Och jag tänkte på det här, liksom, vad är det vi ber för när vi ber? Vi ber alltid om större grejer, bättre grejer, finare grejer. Och frågan är liksom, om jag har någonting, jag har ett hus med 5 rum, måste jag ha ett hus med 7 rum? Jag har en bil för 100 000, måste jag ha en för 300 000 och så vidare. Det är en fråga som vi kan ställa oss. Jag säger inte att Gud inte kan ge det. Jag säger inte att han inte vill ge det. Men om han ger någonting så är det inte för att vi ska ta det och sätta oss i ett hörn och tänka bara på oss själva. Utan allting Gud ger, det ger han för att vi på något sätt ska kunna förmedla den här välsignelsen. Och om jag ber om en bil, om jag ber en liten bil, jag får en stor bil, jag får en buss, jag får en van. Så är det kanske så att Gud vill att jag ska använda den på något sätt så att han blir förhärligad. Ursäkta. Så, Gud granskar våra böner. Han sorterar dem lite grann. Han kanske ger oss vad vi ber om, men han svarar alltid på våra böner i enlighet med sin vishet, sin kärlek och sin omsorg. Och många gånger så ber vi om saker som vi faktiskt absolut inte behöver. Vi ber också om saker som helt enkelt är negativa eller inte uppbyggliga, inte bra för oss. Tjatar vi tillräckligt så kanske Gud ger den då. Israels folk bad om vissa saker och de fick det. Men Gud sa liksom att det är inte till era nytta. Liksom, ni ber fel, ni ber kötsliga böner, ni ber själviska böner och så vidare. Och de fick det och det var liksom inte till någon andlig nytta. Och är det inte till det, ja, då blir det här bönesvaret väldigt snabbt tomt. Och vi söker någonting annat, vi söker någonting mera. Och jag tänkte bara på hur viktigt det är med att be Gud om saker. Och vi tänker också på hans timing, liksom hur han för in saker i våra liv. Det kan vara någonting som är rätt, men det är inte tid för det. Gud dröjer, Gud väntar. Och Gud älskar att svara på våra böner. Vi har inte därför att vi ber inte, står det i Jakobs brev. Och det är väldigt enkelt uttalande. Men jag tänker många gånger hur man tänker att man inte är värdig att be. Jag tänker, Gud, liksom, jag kan inte be den här bönen för att jag är ju syndig. Men vi är aldrig värdiga de här bönesvaren i alla fall. Därför att allt det Gud ger det de når i vilket fall. Och jag tänker på i mitt liv finns ett antal olika saker som sådana här stora grejer som man har bett för liksom i årtionden. Och det är sådana här, ska jag säga, livsmål eller vad man nu ska kalla det för. Och det är inte bara en grej som jag gärna vill ha, men jag har inte fått det. Men jag kan inte liksom sluta följa Gud på grund av det. Ja, du gav inte det, så att då vill jag inte ha med det att göra längre. Kanske ibland att man det kanske kommer, vad vet jag. Men även om det inte gör det, så finns det en anledning till varför Gud inte svarar på den bönen. Jag tänker också på ett annat bönämne. Det är för länge och det är liksom det. Ja, man kan säga att jag fick det delvis uppfyllt, men på ett sätt som jag kanske inte riktigt tyckte var helt rätt och bra och så vidare. Klagar som vanligt. Men, men Gud var med i det också. Det fanns ett skäl till det. Det fanns en anledning. Kommer han att fortsätta att svara på bönen och så vidare? Jag vet inte. Och jag tänkte på ett tredje område. Så jag vill säga vad det är istället. Men det var ett tredje område som jag har bett för. Och jag har inte fått det. Men Gud har väl sinnat på det området på andra sätt och så vidare. Så att, liksom, det är de här, sluta inte be. Men samtidigt, om det är sådana här stora grejer som liksom vi skulle vilja ha. Men sluta inte be. Men samtidigt, Gud svarar på bönen i sin tid och på sitt sätt. Och dröjer han så finns det en anledning. Och svarar han inte så finns det också en anledning. Och ger han någonting annat och annorlunda så finns det också en anledning för det. Gud har hört bönen och Gud har alltid som syfte att ge oss det som är bäst för oss. Och jag tänkte på hur viktigt det är att tro på Guds karaktär och natur. Snarare på hans förmåga än nu ska vi se. Vad viktigt det är att tro på hans karaktär och natur snarare än hans förmåga att skapa ett bönesvar. Ibland tänker vi liksom det är det som är Guds problem. Liksom, det är det. Kan han? Ja, han kan. Om man kan uttala ett universum bara genom att eller om man kan skapa ett universum bara genom att uttala en mening, då kan han säkert också svara på våra futtiga böner. Men hans karaktär och natur, att han vill svara på böner, men att han han är steget före oss därför att han vet vad som är rätt och riktigt, vad som är bra och vad som på sikt också gör att vi växer i nåd och kunskap om honom. Att vi blir formade till hans avbild i Romarbrevet 8:29 som är Guds primära mål. Inte att vi ska ha en massa grejer som vi så att säga har i våra liv. Men det är någonting mycket mer, någonting mycket större. Och när han ger oss någonting så är det ett syfte med det. Och jag tänker hur viktigt det är att ha bibelversar som fungerar som ankare i vårt böneliv. Och många gånger är det ju så liksom att ett bönesvar är ofta kopplat till en bibelvers. Liksom att när bönesvaret kommer så är det som att det är en särskild vers som kanske blir levande jord eller jag förstår det. Och har jag inte Guds ord i mig, ja, då är det naturligtvis svårare på det sättet att få bönen besvarad och att uppskatta den. Tänk på vad det står i Markus. Jag kom på en grej nu, det är alltid samma sak när jag börjar. För ett par veckor sedan så predikade jag fel budskap, kommer du ihåg det? Jag höll på det, så jag har ju fel anteckningar, jag hade redan börjat på en annan. Så. Men nu kom jag på att vi har inte ens läst den bibelvers vi skulle läsa, eller hur?
Nej.
Okej. Då går vi till Markus 1.
Jag satt ju här bara.
Ja, du satt här redan med Bibeln, exakt. Jag bara glömde bort. Nej, ursäkta. Markus 1, 35-37. Markus evangeliet 1, 35-37. Tidigt på morgonen, medan det var mörkt, steg Jesus upp och gick till en enslig plats och bad där. Simon och de som var med honom skyndade efter. När de fann Jesus sa de till honom, alla söker efter dig. Han sa, vi går åt ett annat håll till byarna här omkring så att jag kan predika där också. Det är därför jag har gått ut. Och han kom och predikade i deras synagogor i hela Galileen och drev ut de onda andarna. Ni ser här liksom att här har vi Jesu tjänst. Att gå ut, predika det glada budskapet, hela människor, att driva ut de onda andarna. Och det står att folket sökte efter honom. Så han hade mycket att göra. Han hade en uppgift. Lärjungarna tyckte nästan att han var lite oansvarig här. Att försvinna då liksom. Han hade så mycket att göra. Men det var inte att han flydde bort från sina uppgifter. Det var inte det att han flydde bort från sin tjänst och sin kallelse. Det var helt enkelt att han var så beroende av att umgås med fadern. Och det gjorde han genom bönen. Vi vet inte exakt, men det står tidigt på morgonen medan det var mörkt. Och i den delen av världen så är det i princip så att solen går upp klockan 6 och ner klockan 6. Inte som här. För bor man i Kiruna och ska gå upp mycket tidigt på morgonen, då kan det vara så att man inte ens, om det är juni månad så finns det ingen morgon för det. Det är ljust hela tiden. Men så att det var definitivt före klockan 6. Och han gick till en enslig plats för att vara ensam. Och jag tänker på det här liksom att om Jesus, Guds son, var så beroende av bönen och gemenskapen med fadern innan han gick ut och började sin dag, hur mycket mer är då inte vi det? Och jag tänkte lite på det här hur det står i Markus 11. Samma bok. Och verserna 23 och 24. Nu ska vi se. Amen säger jag, om någon säger till detta berg, lyfta och kasta dig i havet och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då ska det ske. Därför säger jag, allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det, så ska det vara ert. Och det där är ju bön, eller versar som många människor har tagit till sig och predikat om och sådär. Och ännu måste jag erkänna att jag har ännu inte sett någon människa förflytta berg. Det har jag faktiskt inte. Andra saker. Så Menar han det bokstavligen? Ja, det tror jag. Om det skulle vara Guds vilja att flytta ett berg så kan han säkert göra det utan några större problem. Men är det verkligen Guds vilja? Är det verkligen det vi behöver? Men även om tron kan uträtta det så är det kanske inte det som vi i första hand liksom ska be för. Gud, kan jag få flytta ett berg? Det finns alltså mera viktiga böneämnen. Och jag tänkte just på det att, tro att ni redan har fått det. Det är också en sån här grej att säga, ja, jag har bekänt det så jag har det redan. Och så går man omkring och säger att jag har blivit helad. Jaha, men uppenbarligen är din hälsa inte bra. Jo, men jag har redan bett och jag vet att jag har fått det. Och så vidare och så vidare. Vi har sett de här avarterna. Men Bibeln säger att när vi ber i enlighet med hans vilja. Ber vi kötsliga böner, vi kan inte på det sättet förvänta oss att Gud är som någon himmelsk jultomte. Vi knäpper med fingrarna och han ger oss vad vi vill ha. Och i det vi får det så glömmer vi honom. Jag hade en bekant för många år sedan som kom till tro genom mig, indirekt genom mig kanske. Och han hade sina böner och önskedrömmar och Gud gav honom det, verkligen. Jag skulle gärna vilja ha det huset han bor i och de bilarna han kör och de resorna han gör. Men det roliga var att jag var hos honom för ett antal år sedan. Det fanns inget vittnesbörd i huset om Gud överhuvudtaget. Och jag gick inte i kyrkan, ingenting. Och jag tänker liksom det att vi ber vissa böner liksom. Gud, jag ska ha det här. Gud, fixa det här. Fixa det här. Ja, Gud ger det. Men vad är resultatet? Om det är resultatet, är det verkligen värt det bönesvaret? Så låt oss ge Gud vetorätten i bönen. Därför att han vet vilka böner som skulle vara negativa för oss. Jag tänkte på, vissa saker är så uppenbarligen Guds vilja. Att vi har det här vittnesbördet i våra hjärtan. Att om vi ber om det här så har vi det. Och då vet vi att Gud har hört bönen, han svarar på det. Frågan är bara när och var och hur. Men att han gör det vet vi redan. För att vi har den här urskiljningen. Och många gånger är det att vi saknar urskiljning i våra böner. Varför saknar vi urskiljning i våra böner? Därför att vi har inte tro. Vi har inte ordet boende i oss rikligen. Och ibland, jag vet många människor som är stora konsumenter av litteratur. Man läser väldigt, väldigt mycket kristen. Men hur mycket Bibeln läser man egentligen? Man läser tidningar, man läser böcker, man läser det och man läser det, eller det ena och det andra. Hur mycket läser man av ordet? Och det är genom ordet som tron kommer. Står det inte ens att tron kommer av att vi läser en bra bibelkommentar? Det står att tron kommer av att läsa ordet. Och det är faktiskt viktigt, för många gånger så studerar man kristen litteratur. Och det är bra, vi behöver göra det. Men vi får inte glömma själva ordet. Det är där tron föds. När jag saknar tro, då smyger jag mig bara undan, om jag nu kan. Ta Bibeln och börja sträckläsa den. Ofta läser jag Ordspråksboken, ofta läser jag Saltaren, för det är vishetslitteraturen. För då får jag inte bara tro, men jag får förhoppningsvis också vishet för livets praktiska detaljer. Mm. Men jag kan läsa vad som helst. Och jag läser gärna evangelierna, för det handlar om Jesu liv. Det är där vi ser Jesus var fadern. Han var den exakta kopian av fadern. Har vi sett Jesus, har vi sett fadern. Så man läser om hans gärningar. Det är också sådana där man kan sträckläsa. Ibland gör jag bara så att jag läser en annan bibelversion. Jag läser alltid New King James, det är min favorit. Eller jag läser Svenska Folkbibeln.
Paulus har
den. Han hade den också, Folkbibeln. Så jag läser de versionerna. Och nu förstås, för tiden så läser jag gärna mitt grekiska nya testamente också. Och jag har kommit så långt att nu kan jag läsa det i princip utan lexikon, åtminstone Johannes evangelierna eller Johannes skrivelse. Men ibland bara så där liksom häromdagen så börjar jag läsa levande bibeln liksom. Den är lite annorlunda, lite annorlunda. Därför att det är lite andra ord och så vidare. Så att man inte blir familjär med någonting utan lite olika infallsvinklar. På engelska finns ju den här man kallar för Amplified Bible. Den förstärkta bibeln blir på svenska. Den är dubbelt så lång som en vanlig bibel för att den är som en blandning mellan en bibel och en bibelkommentar. Därför att om det är ett grekiskt eller hebreiskt ord som man tycker är... Det går inte att hitta den svenska eller engelska eller arabiska motsvarigheten. Så beskriver man med två eller tre ord. Och det är också ett alternativ. Men läs olika gamla och nya testamentet. Olika versioner. Vilka språk man än bemästrar. Så gör man det. Därför att tron föds av detta. Och när jag har gjort en stund. Ja, helt plötsligt så kommer tron och jag litar på Gud i ett sammanhang. Ibland krävs det bara att man läser kanske ett kapitel. Ibland kanske det krävs att jag läser några timmar. Om jag nu har möjlighet att göra det. Men det är olika sådär liksom. Så att, men ordet måste bo i oss rikligen. Och vi behöver en tid. Vi behöver en plats för bön. Men vi behöver också tro på hans karaktär. Och jag tänkte på vad det står i Psaltaren 119 och vers 165. Många versar i det kapitlet. Psaltaren 119 och vers 165. Stor frid äger de som älskar din undervisning. Ingenting kan få dem på fall. Stor frid äger de som älskar din undervisning. Ingenting kan få dem på fall. Är inte det fantastiskt att älska hans undervisning? Det är då vi har frid. Det är då när vi prioriterar där som vi får det. Men ingenting kan få dem på fall. Fantastiska ord. Och Gud är villig och kapabel att röra. Hur ska vi säga? Både himmel och jord. För att svara på våra böner. Speciellt de som är relaterade till att känna hans vilja. Och ibland är vi bara envisa. Fruktansvärt envisa. Vi vill någonting. Och Gud vill något annat. Och jag bara stångas med honom. Jag bara sparkar och slår och skriker och klagar. Men vad ska Gud göra? Han måste bryta vår vilja. Och det är en väldigt, väldigt, väldigt smärtsam process. Men när han har gjort det. Om man accepterar att Gud har någonting annat för en. Då kommer den här enorma friden in i våra hjärtan och vi älskar hans undervisning. Ni vet hur det är i våra undervisning, man lyssnar på undervisning ibland så det bara går in i ett öra ut i det andra för att man är inte redo, man är så självupptagen så att det är liksom bara jag och det är så, ja men just det där när man kommer till den där punkten och man är redo, man bara suger i sig och man säger vad är det du vill nu Gud och den tredje och sista punkten som jag tänkte nämna ikväll, det är att om han dog för oss så är han definitivt också villig och kapabel att svara på våra böner. Och många gånger så svarar Gud på våra böner lite i taget. Han leder oss ett steg i taget. Varför? Jo, därför att om han skulle visa oss allt på en gång. Vi skulle kunna se runt hörnen, billigt talat så här, vad som väntar. Skulle vi inte behöva tro? Och Bibeln säger att vi ska leva av tro. Vad betyder tro? Det betyder tillit. Jag litar på någon. Jag har tillit till honom. Det är det Gud vill. Han säger, jag vet slutet från början. Jesaja 46:10. Jag skulle kunna uppenbara allting för dig nu om det skulle behövas. Men om jag gjorde det, ja, då behövs inte tro. Jag vill att du litar på mig. Jag vill att du litar på att det jag har för dig från början till slut är det bästa. Och därför så säger jag att, eller därför så ger jag dig bara lite bönesvar i taget, lite uppenbarelse i taget, så att du inte vet vad som väntar runt hörnet, utan du måste lita på mig. Och det här är en ganska tuff lektion ibland för oss. Och vi kan inte leva gudfruktiga liv utan att vi öppnar våra biblar. Det är omöjligt. Vi kan leva religiösa liv i enlighet med den goda sidan av köttet. Det kan vi göra utan Bibeln. Men andligt liv kan vi inte leva utan en öppen Bibel. Jag menar en öppen Bibel, en levande Bibel, för mig en personlig Bibel. Och Gud har alltid planerat det bästa för oss. Och det är därför som det borde vara en självklarhet för oss att prioritera Gud i bönen. Och tänk på de här tre sakerna. Har bönen en plats i våra liv? Är bönen kopplad till tron genom att vi läser ordet? Och har vi den tilliten till honom att om han var villig att dö för oss, så är han också villig att svara på våra böner. Det är några tankar runt bönen här. Och jag tänkte nu kan vi stänga av den där, för det gjorde vi inte sist. Och sen kan vi ta en liten stund i bön.
Tack.
Herre, vi tackar dig för